Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men jag gör det också för att jag vill ta reda på hur kan man leva i den här världen och må bra. Jag har ett nyhetsbrev, eller rättare sagt Prestationspodden har ett nyhetsbrev. Och är du intresserad av att få de bästa tipsen från mina gäster till din mailkorg, så är du varmt välkommen att signa upp dig på carolinenorbeli.com. Är det så att du är intresserad av att veta mer om hur jag ser på stress, prestation, personlig utveckling, så får du gärna följa mig på Caroline Norbeli Coaching. Nu sitter jag här på Danderydsgatan det är ju som en källarlokal. Det finns ingen bättre plats för mig heller. Jo, kanske någon bättre, kanske dig, ja. Men jag längtar ändå ut. Jag såg att det var fint väder. Jag kikade ut mellan kunderna och det är bara, man lockas ju av att åka hem och ta ett dopp. Är det någonting som jag är galen i, så är det ju verkligen att bada. Jag tycker det känns som världens omstart. Det är nästan det bästa jag vet. Men jag tänker nu så här. Jag har ju tjatat om att det är mycket nu här när man börjar starta upp. Och herregud, det är liksom överväldigande och så. Och det är viktigt att säga nej till andra och börja och välja sig själv. Att liksom inte tro att man ska vara till för alla och räcka till för alla. Och jag tänker väldigt mycket på det här med att vi har haft en pandemi och nu vill alla ses. Tänk på att man inte klarar av att träffa alla och att det ska vara de som verkligen, verkligen ger energi. Som du verkligen, verkligen vill träffa. Och börja rensa upp i det. Det är mitt tips för en bra grund inför hösten. Springer man på alla möten och alla träffar, så kommer man bli rätt slut. Och jag tänker också att det är bra att göra samma rensning hemma. Efter sommaren så kan det byggts, liksom, man har inte haft tid att se över sitt hem, utan det är viktigt nu att börja bo inför hösten helt enkelt. Men jag tänker mer stressrelaterat, att det är bra att rensa. Rensa bort saker för att göra det rent. Det finns ju en anledning varför yogasalar, att det är helt tomt i dem. Alltså tomt på intryck, och det tror jag väldigt mycket. Jag kämpar ju en del med det själv och jag är inte den bästa på det. Men jag har målet att bli bra på det, och jag tror att det är en otroligt bra förutsättning. Så rensa bland vänner, möten, behöver du göra allt, se över det, och rensa även i hemmet. Ja, det har ju faktiskt aldrig varit så många som har kontaktat mig för att jag ska coacha. Det är faktiskt så roligt, men jag tror fortfarande att jag har några platser kvar. Så är det så att du vill göra förändring i ditt liv, minska stress, jobba med din medvetenhet, självkänsla, så är du varmt välkommen att komma till mig. Och det första vi gör är att vi identifierar problemet och gör dig medveten. Och sen arbetar vi med självläkning i form av att vi arbetar med rädslor, hinder, prestationskrav. Och så av det så skapar vi en bra plattform där du själv kan arbeta utefter. Arbeta med dig själv och leva det liv som du vill. Är du intresserad av det, så kan du gå in på carolinenorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Och första mötet med mig är gratis. För 6 år sedan var det. Så det här har jag pratat om några gånger i podden. Bland annat ganska nyligen, att jag hur det var för mig. För 6 år sedan så brände jag ut mig. Jag fick ingen sån diagnos utan jag fortsatte bara kämpa vidare. Men jag var på en... Jag jobbade som AD. Jag passade inte särskilt bra in i själva yrket. Jag tyckte att det var... Jag hade inte valt ut av hjärta utan mer av egot eller vad man ska säga. Och jag trivdes inte. Och i samband med att jag fick min son så funkade det inte längre att sitta liksom på nätterna och jobba som jag gjorde. För att kompensera att jag var ganska... Att det, ja, det flöt ju inte på för mig. Så jag blev tvungen att kompensera hela tiden. Och min son behövde mig även på nätterna och inte bara jobbet, och till slut blev det för mycket och sen mattade jag ut mig. Men det jag vill berätta egentligen om den här storyn är att då visste jag verkligen inte vad jag ville göra, och jag sökte ju hjälp till slut hos en coach, men innan dess så sökte jag massa jobb. Så jag sökte massa jobb, till och med jobb som jag inte ville ha. Men, och jag fick ett jobb till slut. Eller jag fick ett par olika jobb som jag trevade mig fram på. Men det var ändå så här, det blev aldrig rätt. Det var, och var det rätt så la de ner. Eller det var en tid av väldigt frustration. Och det var så här tydligt att jag skulle göra någonting annat. Och till slut så träffade jag den här coachen som jag tycker är helt fantastisk. Hon fick mig att börja meditera. Och hon sa att börja meditera så kommer svaren till dig. Ja, vi diskuterade ju andra saker i våra möten också. Men en av grejerna var meditationen. Och sen dess har jag mediterat. Såklart inte varje dag. Men meditationen finns där. Och nu på senare tid så har jag klarat av det. Jag har haft en väldigt bra rutin på det i alla fall. Men det som kom fram då var ju just att jag ville jobba med människor och jobba som coach. Det kändes ju väldigt långt ifrån att jag skulle våga det. Det var så här, även om jag var vuxen så förväntade sig mina föräldrar att jag skulle börja på det där jobbet som jag hade fått. Men jag bara sa helt plötsligt att jag skulle utbilda mig. Och min man, han var så supportive, men det var mer mina föräldrar som har den oron att oj oj oj, hur ska det här gå? Men det som var med meditationen var att jag stärkte vad som var mitt sanna jag. Och jag är evigt tacksam meditationen, just den att jag fick kom tillbaka till mig själv. Och det låter ju det var verkligen så som det var för mig. Och jag är ju en förespråkare. Och därför har jag intervjuat Jimmy Kärnlund. Han har varit med i podden förut men mest pratat om stress och prestation i övrigt och så. Men den här gången så har jag bjudit in honom för att prata om meditation och varför meditation är så bra. Jag tror att världen skulle se annorlunda ut om vi mediterade, och jag har följt honom på Instagram och han skriver otroligt bra om meditation och varför meditation är bra och hur man börjar och så. Så lyssna till Jimmy Kärnlund.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till prestationspodden, Jimmy.
Tack så bra.
Eller välkommen tillbaka.
Ja.
Du är faktiskt, jag har haft, det här är ja, den tredje personen som får komma tillbaka.
Ja, vilken lyx.
Ja, lyx. ja, men det var ju 4 år sedan du var här typ. Mm. Och mycket har ju hänt sedan dess. Och jag tänker, anledningen att jag bjöd dig igen är ju att jag är väldigt intresserad av meditation. Jag mediterar själv och jag är imponerad över i den omfattning du gör det och att du sprider det och dina tankar kring det. För jag följer dig på Instagram. Men för de som inte har lyssnat innan då, för 4 år sedan, vem är du?
Det finns lite olika svar på det. Alltså, mina föräldrar gav mitt namn, så att jag identifieras ju som Jimmy.
Ja, det är bra.
Och sen så har jag, liksom, vi pratade om meditation. En orsak till att jag egentligen kanske mediterar, det vill jag få reda på, vem är jag egentligen?
Mm.
Och hur ska jag beskriva mig? Och under en period skulle jag nog beskriva vad jag gör, vad jag tänker, vad jag känner. Liksom min kropp. Det skulle jag nog identifiera med så här, vem är jag? Idag, om jag ska svara, det som jag uppfattar som jag, det är min medvetenhet. Det är alltså den energin som finns i mig, som upplever mina tankar, känslor, min kropp och de händelser som händer.
Mm.
Det är jag. Medan förr så identifierar jag mig mer som att det som hände mig, det var den där Jimmy som jag försökte presentera.
Precis. Och den är ju oftast lite mer stökig än den som observerar.
Ja, precis. Det händer ju så mycket i livet.
Mm.
Så att det finns lite olika bud på hur många tankar vi är. Men säg att det är 60 000. Så om man ska identifiera sig med sina tankar, vem är jag då? Vem av alla de här 60 000 är jag?
Mm.
Och när jag har liksom utforskat mig själv mest i meditation, så har jag kommit fram till att jag inte är någon av de tankarna.
Nej.
Och det var väldigt skönt. Det gjorde livet mycket enklare. Och det har ju också gjort att när jag möter livet så blir det mycket enklare. För jag behöver inte bli så upprörd över olika saker. Så idag till exempel på vägen hit så åt jag lunch innan. Och då var det en kille som ville ta min bricka innan jag var klar. Och då säger hans kollega så här, han är lite ivrig. Och jag tänkte så här, men det gör inget. Han är ju alert i vilket fall. Och vad skönt, kärlek sa den där killen då. Och bara en liten grej och att man inte reagerar starkt på någons vilja eller ovilja.
Ja, det är härligt.
Så att jag heter Jimmy, 52 år, man, bor i Stockholm.
Skulle vara intressant att höra vad du svarade sist.
Ja, det är sant.
Ja. Vad jobbar du med?
Jag jobbar som livs- och affärscoach.
Mm.
Så att jag ägnar mina dagar till att prata med mina kunder.
Mm. Men vad var det som fick dig att börja meditera?
Jag har dyslexi. Min inlärning gör att jag har svårt att koda av det skriftspråket. Och det gjorde att jag var mer fysisk, liksom motorisk och kommunikativ än att läsa. Så i skolan så upplevde jag aldrig att jag passade in. Och jag sökte ett lugn och en trygghet och någon form av förståelse ganska tidigt. Och min mamma har alltid varit intresserad av det andliga, spirituella. Och jag vet inte hur det kommer sig, men jag sa till henne att jag vill gå den där meditationskursen. Så när jag var 12 år så hoppade jag på ett tåg utifrån Hässelby och åkte in till Skeppargatan. Och så gick jag en TM-kurs. Så att, och syftet med det var ju att jag ville liksom förstå mig själv. Jag ville vara lugn.
Mm.
Och jag ville kunna sitta och koncentrera mig. För de sa i skolan att du måste koncentrera dig. Fast det var ju inte det som var problemet. Jag är jättebra på att koncentrera mig, men jag har väldigt svårt att koda av skriftspråk.
Mm. Tycker du så är det svårt att läsa och skriva? Eller?
Alltså jag tycker inte det är svårt att läsa om jag har lärt mig ordet.
Nej.
Och det är inte svårt att skriva. Jag kan ju röra pennan så här. Mm. Det är inte det svåra. Men om jag inte vet... Det är svårt, har jag inte sett ett ord eller skrivit eller memorerat det, då tar det väldigt lång tid innan jag lär mig hur det ordet blir som en bild. Men när jag har bilden i huvudet så kan jag stava det. Så att om jag läser en text så hittar jag stavfelen. Så alla ord jag kan så ser jag i princip direkt att det där är felstavat.
Mm.
Men jag kan egentligen inte stava, men jag har gjort bilder av ord och jag kan rita den bilden. Så skulle jag kunna beskriva det. Och jag har inget problem när jag läser. Jag älskar att läsa, men det är ett motstånd när det är för många ord som jag inte har kodat av.
Mm. Men trots det så har det ju gått okej för dig arbetsmässigt.
Ja, men jag hittar ju strategier. Av att jag börjar så hittar jag på ord. Och när man hittade på ord och kom till skolan varje dag utan att ha gjort det man skulle, så blev jag ganska orädd. Alltså det var ju en positiv sida och en negativ sida. Men jag har bara tänkt så här, jag får hitta andra vägar att ta mig fram. Och så tillbaka till min mamma, hon sa en annan, hon gjorde en bra grej. Hon sa så här, det kommer bli något stort av dig. Hon kunde lagt mer tid att egentligen lära mig ett kod av ord. Men som en kompensation på det så sa hon alltid att du kommer bli något stort. Så det har jag haft med mig. Så den programmeringen, den tanken har alltid funnits där. Så att jag har aldrig varit rädd för att prova saker. Och jag har alltid sett att jag har alltid sett bilden av att jag lyckas med det jag gör.
Hmm.
Så på så sätt så har jag... Ja.
Och så kanske du inte är så rädd för att misslyckas när man har fått misslyckas rätt mycket som dyslektiker. Jag är ju det själv.
Ja.
Jag har inte fått någon diagnos, men det går ju inte så bra när jag skriver mejl eller jag får läsa igenom så många gånger. Kan ändå bli fel. Ja. Ja.
Så det låter som att vi är i samma båt?
Ja, ja. Och då hittar man omvägar och sen är man ju inte så här, oj då, det blev fel. För andra vore ju det vidrigt. Men, ja.
Men jag hade ju några lärare, bland annat Stina Dabrowskis mamma. Jag hade glömt bort hennes förnamn, programledaren som var i tv för. Hennes mamma sa till mig så här att den som inte vill förstå dig behöver inte förstå dig. Eller inte värd att förstå dig.
Mm.
Men de som vill förstå dig, de kommer att förstå hur du än stavar. Och det befriade mig ganska mycket från att, wow, det var skönt.
Mm.
Så att det påverkade mig ganska mycket.
Mm.
Till att våga bara vara den jag är.
Mm. Vad fantastiskt det är att med vissa sägningar som man har fått i livet. Alltså folk sagt saker som har format en enormt stark, vissa personer. Ja. Så.
Ja, man väljer också, jag har ju säkert sagt det där 100 gånger. Så jag har ju också verkligen programmerat in det att det är något positivt. Och varje gång jag tänker på det så på något sätt förstärks det och återskapar det den där härliga upplevelsen.
Så du började meditera, men jag tänker, du har väl inte mediterat ända sedan dess, eller?
I perioder.
Ja.
TM som jag gjorde då skulle man göra 20 minuter morgon och 20 minuter kväll. Och så har man ett mantra som man tänker på.
Just det.
I början somnade jag bara.
Mm.
Och förmodligen var det för att mitt nervsystem var så spänd eftersom jag alltid var lite orolig. Och sen så var det inte så socialt accepterat. Så att om jag sa till mina vänner att jag mediterar, så var det så här, vad är det liksom? Vad är det för, varför gör man det? Och sen så gjorde inte min familj det heller. Så att, ja, det där gjorde jag i perioder. Jag klarade det kanske en vecka här och en vecka där. Men så här, med facit i hand så upplevde jag att TM lugnade ner mig på ett sätt som var bra. Men sen senare i livet så har jag börjat meditera något som kallas för Vipassana.
Just det.
Och det är utan mantra. Det finns två delar. Det ena är att du fokuserar på andning och det andra är att du fokuserar på kropps... precis, kroppssensationer. Så den, dels är jag äldre när jag började med det. Men där upplevde jag att jag fick en annan förståelse av mig själv i den meditationen. Och sen jag gjorde det, ja, om det är 9-10 år sedan jag började med det, så försöker jag göra varje dag. Det finns vissa perioder då det är väldigt utmanande saker i livet som gör att jag i princip vägrar sätta mig. Men förutom de få dagarna så gör jag det varje dag.
Och när, vilken tid? Har du någon viss tid?
Ja, jag har en ambition 5.
Mm.
Därför att familj och livet vaknar ju till liv någon gång efter 6. Och jag vill vara så nära en timme som möjligt. För det är då 10-15 minuter när jag mediterar så brukar det vara så att de senaste händelserna och tankarna och känslorna vibrerar i min kropp. Så att jag har rätt svårt att komma djupare, utan då är det så här, där sa jag det, eller det hände där, och varför hände inte det där? Och så det är ganska mycket saker som ligger i närminnet eller i det yttre nervsystemet som ska ut.
Ja.
Och sen efter det, då kommer jag in i det som att jag börjar kunna observera och få svar och få frågor, och livskunskapen finns djupare. Och det är riktigt, när jag kommer riktigt djupt och hittar liksom de balla grejerna om livet, det är efter 40 minuter.
Mm.
Men också är det så att jag tror, ju mer spänt mitt nervsystem är, ju svårare har jag att nå 40, 60, ibland längre. Och är det riktigt rörigt, ja, då vill jag inte sitta där.
Nej.
Så i morse till exempel, då gick jag upp kanske 5:37. Ambitionen var ju 5, men jag och Frippa hade min fru då, vi hade ett väldigt härligt samtal igår som drog ut på tiden. Så då tittade jag på klockan när jag gick och la mig så här, lite över 12. 5. Nej, men det kommer inte den här dagen klara av, så då tänkte jag så här, men 5:37 funkar. Så då körde jag det.
Då har du inte så stort behov av sömn.
Jo, det har jag.
Ja. Okej.
Men så här, vad jag har lärt mig, det är att kroppen mår nog bäst av 7-8 timmar.
Mm.
Men meditationen ger mig något annat. Så att jag har upptäckt att mina tankar är väldigt starka. Och energin i mina tankar är väldigt starka. Så att jag tänker inte att om jag sover mindre än 7 så är det inget problem. Jag ger mig liksom chansen att vissa dagar är jag mer trött och då får jag bara hantera det. Vissa dagar är jag helt utvilad och då får jag hantera det. Så att jag behöver 7 timmar, men jag prioriterar ibland inte att få 7.
Nej, men för jag tänker att det här du sa, om vi går tillbaka till det här du sa, för det är nog varför folk inte fortsätter. För många säger så här, börja med 10 minuter. Då har du ju inte kommit förbi det där du beskrev, det här chattret. Mm. Det är ju fortfarande ongoing, alltså väldigt så här, avbryter en och tänker så här, gud, jag måste mejla den där. Alltså det kommer ju upp sådana grejer, och då tänker jag att det kan vara så att folk testar men slutar.
Ja, och det är lite trick, det är lite så här meningen med meditationen. Mm. Det är ju som en påminnelse. Allt vi har tänkt och fått i uppgift, eller gett oss själva uppgift, finns ju kvar i oss. Men våra sinnen har så mycket intryck hela tiden så att vi är inte medvetna om vad vi bör prioritera eller vad vi ska göra. Men när vi sätter oss ner, då kommer allting. Så det tycker jag är härligt. Mm. Att på ett sätt behöver man ingen anteckningsbok.
Nej.
Det är bara begränsa antalet intryck, så kommer du komma ihåg allt. Och om du har för mycket intryck kommer du glömma bort saker. Men i meditationen så kommer det komma upp.
Det gör ju det, och det har jag... För jag mediterar, och det har nu är det väldigt mycket nu. Vi pratade om det här innan. Herregud, alla kunder som bokar på, och det är svårt att komma ihåg allting. Så bara när jag sätter mig ner, då dyker olika sådana... Oj, hjälp, jag måste mejla. Alltså, de saker jag inte skulle kommit ihåg om jag inte satte mig ner.
Exakt. Ja. Så det är en positiv effekt. Det är en effekt av meditationen. Så att, ja, och sen så vissa dagar så halverar jag meditationen, så gör jag yin-yoga.
Mm.
För att jag kombinerar yin-yoga med meditationen beroende på hur jag upplever att min kropp och mina sinnen bäst, vad de bäst behöver för dagen.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men vad är det bästa du har lärt dig av meditationen?
Ja, alltså uppstår och passerar. Jag tänker på när jag var i Indien och gjorde min vipassana 11 dagar där. Då har man ett ljudband. Han som är liksom huvudläraren som alla får lära sig samma sak av. Goenka, han säger rising and passing. Och det är en ganska härlig insikt när man förstår att allting kommer uppstå och passera.
Mm.
Och sen kan jag välja att försöka återskapa så att samma sak uppstår och uppstår och uppstår igen. Men det har jag, den insikten att här och nu uppstår det och här och nu passerar det. Mm. Och jag kan välja att uppskatta det och vara i det och vara närvarande där. Eller så kan jag hoppa in och vara i tankar som uppstår och passerar, men jag är liksom inte närvarande i det jag gör.
Nej, men jag kan tänka mig, eller att många som lyssnar på det här kanske, eller inklusive mig själv till viss del, fast jag vet vad du pratar om, men just att det finns ju också en sorg i att saker passerar.
Så tänker inte jag.
Nej, men försök sätta in. Nej, men du vet, liksom allting ska passera. En dag så lever vi ju inte längre.
Nej. Och då tänker jag på att man har förväntningar.
Mm.
Och alla de här sakerna som vi känner sorg över, mycket av dem kommer ju på grund av att vi har en förväntning.
Mm.
Vi har en förväntan om att vi inte ska dö till exempel. Men verkligheten är att vi ska dö.
Precis.
Och om jag jobbar emot det, då kommer jag lida. Då kommer det vara jobbigt, för att det går liksom inte att ändra på det. Så livet kommer, det uppstår och passerar. Det som ger mig tröst om jag skulle känna att det känns jobbigt, det är att energi uppstår och transformeras. Så jag är övertygad om att min energi, den kommer jag aldrig dö. Men min kroppsform kommer ju förändras.
Mm.
Och det är samma sak som att om jag lyssnar på musik så trodde jag för att jag hade samma upplevelse när jag lyssnade på musik. Men idag så är jag medveten om att jag har aldrig samma upplevelse. Det är lite som snöflingorna, som någon sa till mig, att varje snöflinga är unik.
Mm.
Så det är så att varje moment är unikt och det kommer aldrig tillbaks.
Nej.
Jag köper det där att det kan vara jobbigt i början, men när du har jobbat med det så är det helt underbart. Därför att det är så livet är.
Mm.
Och då behöver vi inte ta med oss det, utan vi kan se fram emot nästa arising and passing.
Yes, ja. Men jag tänker det här med energin. Tror du att det är på något sätt att vi lever kvar? Alltså vi lever kvar i en annan skepnad. Eller är det bara energin av oss i våra...
Alltså vi delar upp det. En tanke är ju en energi.
Mm.
Och det beror ju på vad vi gör med den tanken. Och håller vi kvar vid den tanken och pratar om den och lägger den på andra, om den är positiv eller negativ, då på något sätt multipliceras den och går då tanken vidare. Och så tanken kopplas ju sen till en känsla. Det där kändes bra, det känns dåligt. Så där har vi transformerat tanke till känsla. Och sen så när vi har tänkt och känt ett tag, så kanske vi agerar.
Mm.
Och du har ju startat in. Du tänkte ju och så kände du och så skapade du den här podden. Som är fantastiskt.
Mm.
Och den, då har ju den sitt liv och då förändras den. Och den förändrar människor. Så det här tycker jag är då en fantastisk grej. För det är ju en tanke som skapas av positiv energi. Som får en positiv känsla. Som sen lever.
Mm.
Och då kan vi se hur den transformerar människor. På olika sätt.
Mm.
Och sen så har vi ju, och så känslorna också, de kan vi leva ut. Och det lär man sig också med meditation, att man kan stå i känslan. Obehag är bara obehagligt en stund om man låter det verka ut. Glädje är samma sak. Glädje är bara den där en stund, sen så ebbar det ut. Och där tycker jag också det, att det är fint att det uppstår och passerar, för då skapar det utrymme för något nytt. Och samma med handlingar, och så min kropp, den har man ju lärt sig att den förändras.
Mm.
Och då kan man ju, jag tacka min pappa för en gång, för han sa alltid så att livet blir bättre. Så jag har fått några sådana här riktigt bra kodlinjer i mitt liv. Så de har programmerat min hjärna. Så att om jag har haft så här, aha, där försvann liksom min gingerfärg på mitt hår. Nu är det grått till stor del. Men då kommer min pappas röst upp och säger så här, men livet blir bara bättre. Och på något sätt så letar jag då efter det som är bättre. Och där har jag förhållit mig till att min kropp kommer utvecklas. Den kommer förändras. Och den kommer inte vara 27. Och jag har accepterat det. Och jag ser fram emot för nästa steg vad som ska hända. Hur ska jag uppleva min kropp och hur ska jag uppleva mina tankar och känslor i nästa steg? Och det som upplever allt det här är väl någon form av medvetenhet. Och jag tänker att när jag är färdig i den här fysiska kroppen, då kommer väl min medvetenhet ploppa upp någon annanstans. Och en av orsakerna till att jag sitter och mediterar är att jag vill förstå var.
Ja. Börjar du komma närmare? Det tar sin tid kanske.
Ja, men jag är närmare, men jag kan inte säga, jag kan inte på liksom 30 sekunder förklara vad händer. Men jag känner mig tryggare och lugnare mer och inte rädd för döden. Det var jag förut. Jag råkar säga i ett sammanhang där min dotter lyssnade på mig att jag såg fram emot döden. Och hon textade mig så här, vad menar du? Jag menar bara, när den dagen kommer, då tycker jag att det ska bli en spännande upplevelse. Vad kommer att hända då?
Mm.
Det var så jag menade.
Mm. Men, och det är fantastiskt. Och jag kan förstå att meditationen och stillheten kan ge den tryggheten. För allting blir ju tryggt när man väl... Det kan vara kaos utanför, men när man väl sätter sig där och väntar in, så blir det ju tryggt. Och då blir ju sådana frågor också trygga.
Ja.
Det är ju när man är i sitt ego som man inte kan acceptera på något sätt. Liksom. Mm.
Och jag ser ju som det är för mig tre olika stadier. Vi sover, då är vi omedvetna och då reparerar vi kroppen. Och sen när vi vaknar, då har vi alla sinnen påslagna. Och när sinnena är där, så är det ju svårt att vara inåt. För då är jag ju liksom programmerad och jag är ju utåt. Jag har öronen och näsan och ögonen och munnen. Och allting handlar liksom om att på något sätt exponera sig själv inför någonting. Men när man sluter ögonen, och då stänger vi ner sinnena. Och då hamnar vi bara där inne.
Mm.
Och det jag upplevde en dag, det var så att shit, jag upplever allt i mig. Jag tänkte så här, det var en konstig tanke. Hur menar du nu då, Jimmy? Ja, men det är en cykel där ute. Men jag upplever cykeln i mig. Så om jag blundar och tänker att det är en cykel där. Ja, men då ser jag i cykeln trots att jag blundar. Och så tittar jag, så stod cykeln där. Så att då började jag förstå att alla grejer som är där ute sker ju inte där ute för mig, utan sker i mig.
Mm.
Och om jag hellre blunda och inte se någonting eller höra någonting, då sker ingenting. Så det insåg att jag kan ju välja vad jag ska ta in. Så det är mycket sådana där olika typer av upplevelser som jag fått i meditationen, som jag aldrig skulle få om jag hela tiden gick runt och bara levde sovande eller i vaket tillstånd. Men i meditationen, där kan jag hitta då annan typ av medvetenhet.
Mm. När du lär ut till dina kunder meditation, för jag antar att du gör det.
Ja, lite grann.
Lite grann.
Ja. Mm.
Vad är svårigheterna?
Ja, det var en bra fråga. För det första, så det verkar som att idag alla vill meditera.
Ja, vad alltså, härligt.
Ja, du, för ja. Det, på nästan alla sociala medier som man tittar på så är det någon typ av meditation som dyker upp. Och det är inte bara människor som dig och mig som jobbar med att coacha och ha det som yrke, utan det är ju skådespelare och idrottspersoner, de ska berätta sina tips, vilket jag tycker är fantastiskt. Men för jag tror att meditation är, det är en resa att landa i. Alltså det är ju, du behöver, för vissa är det ju svårt att bara sluta ögonen, hela nervsystemet vibrerar. Så att jag brukar utgå ifrån så här, vad är personen någonstans? Och jag tycker då mindfulness, som är olika typer av övningar man kan göra, kan ju vara en bra förberedelse för meditation. Yoga har jag tolkat som är förberedelse för meditation. Så jag yogade lite så här, innan jag gick djupare i meditationen, då yogade jag i ett år, typ 4-5 dagar i veckan yin-yoga, för att kunna öppna upp min kropp. Jag förberedde mig för att kunna meditera. Jag lyckades inte innan, för det var för mycket spänningar i nervsystem och i kropp. Så jag brukar bara så här, ja, lära om att göra en enkel andningsövning. Andas in och ut genom näsan. Sitt still. Fokusera på hur du upplever andetaget. Möt tankarna när de kommer. Och så bara träna på det. Att träna att fokusera. Och sen så, på ett sätt så har jag också lärt mig själv att meditation är väldigt privat. Det är egentligen ingenting jag uppmanar någon att dela med andra.
Nej.
Så att om jag pratar för mycket om meditation, då är det typ som att jag inte riktigt vill meditera. Som att så här, okej, du svek mig. Jag kan inte riktigt förklara hur, men på något sätt att ju mer jag fokuserar på att vara utåt med det, ju svårare hade jag liksom att meditera.
Jag fattar, ja.
Och i den träning jag gör så säger de så här, prata inte om meditation med någon i princip. Och så att det är väldigt individuellt, och det är på något sätt så landar du i det när du vill gå djupare inåt. Så jag erbjuder väl typ andningsövningar. Och sen om jag märker att någon så här verkligen går in i det, då brukar jag rekommendera att göra ett Vipassana retreat. För det var inte förrän jag gjorde det som jag fattade. För då är det ju inte liksom 10 minuter för att få bort bruset, utan då är det 10 dagar mellan 4 och 10 varje dag som man liksom tar bort det där bruset.
Och det då, går att göra en helg, eller?
Bara om du har gjort 10 dagar innan.
Ah, okay.
Nu finns det lite så här, det är lite västanpassat, det är lite anpassat nu. Det finns så här dagsretreat och men man får fundera lite på så här, okej, vad vill jag, vad är min intention? Det finns inget rätt och fel, tycker jag.
Nej.
Men vad är min intention? Vill jag gå djupt och verkligen så här uppleva mig själv? Vem man nu identifierar sig som?
Mm.
Eller vill jag ha det lite så här mer mindful? Vill jag vara lite mer balanserad? Vill jag ta det här ett litet steg? Mm. Och så får man hitta det som passar en själv.
Precis. Under de här vipassarna, hur man får sova då? Eller sitter man uppe?
Ja, man väcks 4. Och så sätter man sig, eller om det är 4:10. Och så sätter man sig 4:30, så sitter man till 6:30. Och då får man kan gå ut och resa sig och röra sig lite på sig. Så man frukost, vilar lite. Sen så sitter man en timme, lite paus. Sitter 2 timmar, lite paus, lunch. Och så håller det på så till 9.
Men det låter ju som att det är en ganska stark person som måste gå igenom det. Alltså det känns som en utmaning. Alltså jag tänker på dem som lyssnar eller på mig själv. Alltså just det här, gå upp 4. Det är inte det att jag är lat och jag inte kan gå upp 4, utan att jag behöver av den här sömnen. Och men jag är ju så sugen. Men det är just det där 4 som avskräcker mig.
Ja, jag tror att det är bara en tanke.
Ja, kanske.
Alltså att man sätter upp, man tänker att det här är jobbigt. Och det gör ont att bli av med det som vi inte vill ha. Alltså på riktigt, det gör det.
Det var bra sagt.
När jag satt där, alltså jag har aldrig gråtit så mycket. Jag vill inte gå in i den där salen. Men jag har ju också gjort saker mot mig själv som har gjort ont. Det är därför jag hade panikångest. Det var därför jag hade stress och oro. Och att bli av med den, det är ju ingen liksom komedi.
Nej.
Utan jag ska ju möta. Jag har mött, alltså det är så här, jag tror allt jag har gjort i mitt liv. Och för att jag har mediterat så mycket. Så att jag har ju behövt förlåta mig själv. Jag har behövt förlåta människor, situationer, samhälle, politiker. Det finns massa människor som jag har upplevt har sårat mig. Fast de har inte sårat. Det har inte varit personligt mot mig. Men jag har upplevt det och jag har haft det i mitt system.
Mm.
Och när jag har jobbat igenom det. Det gör ont.
Mm.
Men jag, då säger jag det igen. Med leende. Nu är jag glad. För att det uppstår. Och det passerar.
Mm.
Men om jag inte låter det uppstå och passera, då har jag kvar smärtan i kroppen.
Mm. Ja, men spännande. Det kanske blir ett retreat för mig framöver. Men jag vill fråga er om alla de här frågorna för att jag tänker att den som lyssnar och det här med att få till en rutin.
Mm.
Hur har du gjort det då? Det är ju på morgonen där då.
Ja, men där är ju retreatet grejen. För att 4 är ju, det är ju för tidigt för mig också.
Ja.
Men det funkar i 10 dagar. Om du har en intention och ett commitment och disciplinen att så här, jag ska göra det här. Det här är liksom, jag vill vara gladare. Och det blir man. Så när jag kommer hem och går upp 5, då är det liksom julafton. Då är det en hel timme. Och att man då bara ska sitta i, upp till en timme istället för att sitta 2 timmar. Så att hela upplevelsen är ju väldigt så här, jag vet inte om man kan använda ordet asketiskt, men det är väldigt så här, man sover enkelt, allt är enkelt, lite mat för att du ska uppleva alla de här sakerna. Så att för mig var ju där rutinen sattes. Och sen så får man ju fundera lite på att sätta en rutin. Jag tror vi människor inte är programmerade för förändring egentligen. För att om man tittar på djur, i djurriket, som naturen som jag lär mig mycket av, så är det så att ja, andra djur lär sig ganska snabbt det de ska lära sig av sina föräldrar och sen får de fixa det själva. Sen gör de det. Och det är lite som oss, att vi hamnar i någon familj och så får vi lära oss grejer. Och det går långsamt och det är repetitivt. Så det sitter ju stenhårt i oss. Så har vi positiva föräldrar så är sannolikheten hög att vi är positiva. Har vi negativa föräldrar i olika avseenden så är sannolikheten hög att vi är negativa. Och ska vi bryta den där, det är ju ett jättejobb. Det går, men det krävs disciplin och motivation för att göra de här förändringarna. Och ja, så att du kopplar ihop det då till rutinen. Det är att man behöver vara medveten om att jag behöver vara väldigt motiverad till det här. Och göra små mikroförändringar. Man gör en liten ändring. Vad skulle jag kunna börja med liksom? Skulle jag kunna gå upp tidigare och dricka ett glas vatten och gå och lägga mig igen?
Mm.
Det skulle kunna vara en grej. Så här, jag ställer klockan på. Om man går upp 7 på 6.
Mm.
Ja, och så går jag upp och dricker ett glas vatten.
5 i, säger jag.
Ja,
det var så här, man hör min... ja. Ja,
nej, men att man precis. Börjar göra små saker. Och man behöver ju fundera på så här, vad är min motivation? Hur disciplinerad är jag? Och vad, det finns ett engelskt ord, prompt. Det är så här, hur stark, liksom, hur ivrig, hur desperat är jag att uppnå det här? Och om det där inte är väldigt i linje med varandra, då kanske man inte ska försöka hitta en rutin i förändring. För att då är ju bara risken att man lär sig själv att ja, men jag fixar inte det här. Det funkar
inte. Exakt.
Så att, skit i det då. Utan titta på så här, vad jag vill att göra för förändring.
Precis. Wake up to failure hela tiden.
Ja, att det är som att ha dyslexi i skolan.
Precis.
Det är inget bra.
Nej, precis. Så är det. Så man måste ge sig en tid som passar en och liksom ta det små steg och inte känna att man är dålig. För det är ju bara...
Och sen tänker jag så här, humor. Det gör ju livet roligare. Och jag tror att kan man ha lite självdistans och så här, skratta lite åt sig själv och kanske bjuda in sin familj och så här, åh kolla här, och så att det behöver ju vara någon form av fest, någon form av glädje, för glädje är ju en bra motivator. Så att se så här, okej, vad skulle jag kunna göra för att liksom öka glädjen i mitt liv, och hur kan jag fira de små lyckade förändringarna, även om de bara är en gång. För då kommer du ändå så att säga få din motivation till att men jag kunde det där, så kan jag göra det här.
Exakt, ja. Precis. Lite motivation, det är bra. Det finns ju, vad säger du om de här apparna då?
Ja, det är ju svårt. Eller du tänker på typ...
headspace ja. Eller ja.
För mig det är ju, för mig är det mindfulness appar eftersom det är någon annan som pratar.
Mm.
Och då är det ju inte ditt inre som pratar till dig utan och när jag coachar eller guidar någon så är det min röst som bestämmer vad de ska fokusera på.
Mm.
Och det är ju inte säkert att egentligen det som nervsystemet och känslor och tankar behöver lätta.
Nej.
Så att jag ser det som en avslappning och jättebra. Jag har aldrig testat det men det verkar som att det är jättebra det är att så små testare för att lugna ner sig. Men jag är ju väl, jag har sett ett frågetecken om det skapar liksom, skapar en förändring. Det vet inte jag.
Man får inte svar, för jag har gjort det men jag gör inte det längre utan man får ju inte de här svaren.
Nej.
Eftersom man är hör på en annan röst och väntar på den här andra rösten. Så då väntar man ju inte på saker. Lite svar får man ju. Absolut, man sitter i tystnad. Men det är inte på samma sätt.
Nej. Och därför ser jag det som ett steg på vägen.
Mm.
Att om man känner att det är för svårt att, men om det är för svårt att blunda, då får man ju sitta med öppna ögon och göra något första steg. Då kan ju yoga vara jättebra, för då är man också lite aktiv.
Mm.
Känner man att man har passerat det stadiet, då kanske man kan testa mindfulness-appar och få lite guidance.
Mm.
Och känner man att det, men det där, nu kan jag sitta tyst för mig själv mer. Ja, då tycker jag, go for next step.
Men du har en otrolig dedikation. Alltså, jo, men först så yogade du. Liksom, alltså att du går in för det. Ja. Vad kommer det av?
Det var en annan, det var en bra fråga. Men jag har ju, när jag hamnar i olika livssituationer så sätter jag mål. Så här, jag vill kunna det här eller jag vill typ bli bäst på det där eller det här jag vill uppnå den här känslan eller så här ska min lägenhet se ut. Så att jag har en ganska så jag är programmerad, jag kan inte säga att vad det beror på exakt. Nej. Men livet har gett mig ett sätt att tänka att om jag bestämmer mig för verkligen för någonting då genomför jag det. Men jag är också rädd för, jag har en rädsla i mig, men lite för rädd för att bli lämnad och övergiven. Så att det är väl det som är mitt hot för mina mål och min liksom dedikering. Som jag säkert alla har. Eller jag vet att alla har olika rädslor och olika blockeringar. Så min är rädsla och övergivenhet. Och den kan stå i vägen. Men fördelen, säg så att jag har det riktigt, utifrån mitt perspektiv, jävligt då. Det är riktigt synd om mig. Filippa är dum, barnen är dumma, kunderna är dumma, livet är dum och statsministern gör inte som jag vill.
Nej.
Då mediterar inte jag. För då överger jag mig själv.
Mm.
Då är jag, vad spelar det för roll, Jimmy?
Ja, precis.
Liksom, ingen vill ha dig.
Nu har jag så mycket annat att göra.
Ja, inte ens det. Jag vill bara sätta mig och kolla på Netflix.
Mm.
Och tycka synd om mig själv. Men efter 2-3 dagar, om det, jag hamnar i en sån period, då är det som att det ringer i mig. Liksom brandlarmet går och säger så här, vad håller du på med? Sitt inte där och tyck synd om dig själv. Du har ju verktyget. Sätt dig och meditera. Om 3 dagar så kommer livet vara toppen. Och så är det. Varje gång. Och det händer inte så ofta. Men jag brukar, om när jag får en sån här fas att det är synd om mig. Då kan jag säga till Filippa, vad är det jag inte fattar? Jag har ju liksom, det är bara att sätta mig där. Hur svårt är det? Sätt kockan, gå upp och gör det. Så behöver jag inte ens vara i den där fasen. Men successivt så lär jag mig att när tycker synd om Jimmy dyker upp, så nu säger du så här, ja, men du har ju meditationen, du har ju ett val. Så att därför väljer jag ju då oftare och oftare att faktiskt sätta mig där.
Det är coolt. Jag förstår att det är jättehärligt också att du inte säger att du gör det exakt varje dag och att det slår tillbaka. Så är det ju.
Ja, det är livet.
Ja. Men jag tänker också så här, det du gör, du jobbar ju precis, eller inte som, ja, du jobbar ju mer som en business coach men också som livscoach och det här du pratar om. Vad får du för, jag menar, innan det här, innan du kom in på det här och du drev företag och du kanske levde ett lite annorlunda liv, de människorna, hur har det varit för dig att möta dem som kanske inte, eller får du bara positiv, vad tycker alla män? Alla är svåra att svara på, men förstår du frågan?
Alltså, det är en bra fråga. Du tänker, så mina vänner som jag hade från förr när jag var mer när jag kanske drack alkohol och var på festa och
åt kött i stora lass.
Ja, nu äter jag kött igen. Okej.
Okay.
Men jag är med. Alltså jag tror den största, för det första så har jag ju varit hållit på med meditation och läst Dalai Lama när vi har varit ute och åkt båt i Medelhav och så att
de vet.
Så att på något sätt så har jag valt att vara, jag tror jag gillade att vara lite annorlunda hela livet, att söka annorlunda och söka liksom min inre grej. Så att det tror jag alla har vetat på något sätt. Men när jag slutade dricka alkohol, det var väl så att säga, det var på ett sätt en större social förändring.
Mm.
Dels så var jag inte så intresserad av att vara kvar efter 10-11, för att jag upplevde att samtalsämnena blev lite så här, jag hittar inte min plats i dem riktigt. Och om någon då vill ta en öl och så jag ska dricka vatten, så ja, jag tyckte den var knepig. Så att där ändrades ju mitt sociala umgänge.
Mm.
Och sen så beror det nog väldigt mycket också på mig, för jag valde ju att vara mer med mig själv. Jag har ju 3 barn och Frippa som är gift med och en exfru och sådär. Så jag har ju fullt upp med det på ett sätt. Men jag valde nog också att själv inte vara, jag inkluderade mig nog själv mindre.
Mm.
Men jag upplever ändå att den sociala förändringen var, den var lite, jag var lite skraj för den i början.
Jag fattar. Jag förstår det. Det måste vara läskigt och det är modigt tycker jag. Det är liksom en annan grej. Jag tyckte det var, det finns ju mycket med det jag gör som kan, folk kan ha massa åsikter över. Men det är enklare att vara tjej, tänker jag, på ett sätt. För att liksom många av dina likasinnade har ju inte, kan ju inte prata kring sådana här ämnen. Förstår du?
Nej, jag tror att alla jag håller med. Mm. Jag tror att alla längtar efter det. Men det är ju lite sorgligt att det här, pojkar gråter inte.
Nej.
Var stark.
Det är hemskt.
Det sitter kvar.
Det är jättehemskt.
Men vi har ju haft en ganska stor, för män, det är ju, jag säger inte att det har varit ingen samhällsutveckling för kvinnor, men det har varit en stor samhällsutveckling för män. Det här att, från att bara liksom jobba och inte göra någonting annat till att både ta papparollen på ett annat sätt, ta hemansvaret på ett annat sätt och fortfarande ha ett krav på sig själv och från andra män att man ska vara framgångsrik och du ska ståla på banken och alla såna saker. Det har väl gjort så att det finns inte så mycket utrymme för män att vara sårbara.
Nej.
Men jag jobbar ju, ja, jag har ungefär 50-50 kvinnor och män. Men när män hittar sin sårbarhet, det är ju väldigt vackert att se.
Jag förstår.
Alltså det är ju helt magiskt.
Mm.
Alltså den power de får och hur relationer till barnen utvecklas, hur relationerna till deras kvinnor utvecklas. Så att, och även om man är samkönade relationer, så även där hur det utvecklas, så tycker jag det, ja, det är fint. Men vi lever att det, jag upplever inte att det är okej för män att vara sårbara och vilja gå inåt på samma Nej. Sätt som det är för kvinnor.
Nej, det är ju så tydligt tycker jag fortfarande. Det går väldigt långsamt i den utvecklingen tycker jag.
Ja, jag får ju höra ibland att jag är lite hård och rak. Och att det då kanske ska vara lite mer manligt. Men jag är ju ingen superaktiv på Instagram direkt. Men jag lägger upp lite grejer. Mm. Men jag är typ 90% kvinnor. Som liksom följer mig. Och det tycker jag bara visar att det är, jag tror att det är samma längtan av inre kärlek till sig själv och acceptans till sig själv. Men kvinnor har lättare att våga visa det.
Mm.
För på något sätt om du följer, det är ju också en sårbarhet att visa vem du följer.
Ja, ja, verkligen. Det är ju en del av din profil.
Ja. Ja. Och ska jag gå till den där snubben?
Mm.
Fördelen för jag har, som jag kan hjälpa vissa, det är att jag har ju business. Jag gillar ju också Porsche, Rolex, stor lägenhet, och jag gillar ju det där livet. Alltså jag tycker det är häftigt att liksom uppleva det materiella. Fast jag gör det på med en härligare energi. Så att jag liksom verkligen uppskattar det idag. Det är inte på ett annat sätt.
Mm.
Och det tror jag också, jag tänker att det kan, det gör att det kan vara enklare för mig att få män att vilja utveckla sig. För de ser att de kan identifiera sig med mig eller har drömmar som jag har haft.
De kommer kanske till dig och gör inre arbetet. Eller vad säger jag? De kanske vill hitta ett nytt jobb eller karriär. Mm. Eller starta, ja, och sen gör de det inre arbetet samtidigt, tänker exakt. Jag. Det är ju väldigt bra.
Ja. Och en del som har kommit, både kvinnor och män, som säger så här, men jag vill bli business coach av dig då. Så jag vill utveckla min business. Och jag har ju jobbat med, jag startade mitt första företag när jag var 18, så att jag vet hur man gör ett företag.
Mm.
Och det spelar inte så stor roll vilken bransch det är. Det är ungefär samma resa man går igenom.
Mm.
Och då kan ju en del bli så här, aha, men nu har vi inte pratat om min business någonting.
Nej.
Nej, precis. Vi måste reda ut dig först.
Ja.
För, liksom, om inte du är väldigt, jag gillar engelska ordet, align med dig själv och vem du är, så kommer det ju vara mindre sannolikhet att vi får ut den fulla potentialen av din energi och bygga den här businessen.
Mm.
Så ju helare du är inombords, ju tydligare och rakare kommer du kunna vara i din business. Och sen tycker jag att det finns en rädsla hos människor om att, men om jag kommer till dig, tänk om min drivkraft försvinner då? Tänk om inte jag vill tjäna lika mycket pengar, eller tänk om inte jag vill göra lika mycket karriär, vem är jag då? Och då kan jag lugnt säga, det behöver du inte oroa dig för att du kommer förmodligen vilja göra någonting ännu mer när du vet vad du, när du är tydligare med ditt eget, din tydligare precis. Inriktning.
Ja.
Och du kommer skala av så mycket saker som du går och grubblar på som så. Gör att du får mer tid. Både till familjeliv och kärleksliv och fritid och ditt business.
Exakt.
Eller karriär.
Det var det vi pratade om innan vi satte på här. Att det är ju inte heller så stor skillnad mellan det här att göra förändring inom business
nej.
Och person.
Exakt.
Det handlar mycket om att skala av
fokus, strategi.
Ja, ja. Det är fascinerande. Jag läste på ditt Instagram. Sluta med förnekelse. Utöka din förståelse. Acceptera varje situation. Och förlåt varandra detalj.
Mm.
Kärlek och lycka är ett val. Men det var ju på engelska, men jag tänker att det blir för luddigt här. Ja. Vad menar du med det?
Ja, men, då, om vi inte är medvetna, om jag går arg på, jag har varit arg på mina föräldrar, då är det ju så här, om jag går arg på någonting, då är det ju någonting jag förnekar. Och jag förnekar att mina föräldrar var som de var.
Mm.
För jag, och, det var så här, jag ville ha något av dem som de inte ville eller kunde ge. Och sen så med tiden så inser jag i det här läget att okej, det är någonting jag missar. Det här vill jag förstå. Så att då går jag ifrån att förneka någonting. Jag har en förväntan som inte kommer och då förnekar jag ju verkligheten. Och sen så vill jag förstå det. Då börjar jag säga så här, aha, de funkar så och jag tänkte så. Okej. Ah, ja, men nu börjar jag förstå det här. Och när förståelsen ökar så kommer ju acceptans. Så att när jag då har accepterat att mina föräldrar är som de är, då kommer jag till det jag kallar för så här förlåtelsefasen. Då behöver jag ju förlåta det här eländet som jag skapade. För att jag hade en förväntning på mina föräldrar.
Allt bråk man har gjort.
Mm. Ja, och mest bråk inom mig själv.
Mm.
Då vill jag bara lägga till det att när vi var barn så förtjänade vi alla villkorslös kärlek och stöd. Så har vi haft föräldrar som inte kunnat gett oss villkorslös kärlek och stöd, så var det inte okej. För ibland så kan man liksom missförfatta det att, liksom att man, det var aldrig okej. Men när jag är 25 år, då är mina föräldrars beteende okej. För då har jag ett val, då är jag vuxen. Då har de inget ansvar för att ta hand om mig som ett barn. Så att i det läget då, det var då jag började så här, varför är jag så arg? Och så förlät jag alla de här stunderna. Och då gäller det att, men det gäller att hitta de här grejerna som har påverkat det negativt. Och när det var klart, då kunde jag se mina föräldrar med en friare kärlek. Och jag kunde då dela glädje för det jag faktiskt fick. Istället för att stå på barrikaden och skrika, hämta mina barn på dagis någon gång. Eller, varför är det så här? Eller, vad var det nu är som för töntigt som frustrerar mig?
Mm.
Det är så jag tänker lite.
Jag fattar. Och det är så sant.
Mm.
All ilska vi bär med oss går ju bara inåt, så om vi kan anamma förlåtelse.
Ja.
Men det finns inte så mycket av det i vårt samhälle direkt. Alltså förutom anonyma alkoholister, kanske kyrkan pratar kring det en del. Men ja.
Men jag tycker det finns en, lyssnar man då, vill ha en, det här är en bra förlåtelseövning. Jag förlåter mig själv. Förlåt den andra personen. Förlåt situationen. Så jag förlåter mig själv, mina föräldrar, för situationer som har rört mina barn och hämtning. Det skulle kunna vara ett exempel. Jättetöntigt, men det var en grej som störde mig. Eller som jag varit lämnad på en stubbe en gång. En natt. Min pappa glömde bort mig.
Nej, och, men, och, nej. En natt?
Ja, men en kväll. Sen ja, kväll sen som kväll. Vart in på natten. Det var en slalombacke, där satt jag. Det var inte hans mening, nej. Men där satt jag själv då. Och, det har jag haft liksom ett trauma runt. Och då säger jag så här, ja, men jag förlåter mig själv. Jag förlåter min pappa för situationen vid slalombacken, bla bla bla. Och bara jag säger det så det känns skönt.
Mm.
Det är inte svårare än så.
Nej. Nej, precis. Ja, det förlåtelse är härligt och det minskar ju stressen enormt.
Mm.
Och apropå det, varför tror du att vi är så stressade i Sverige? Vi tar Sverige för jag har inte koll på alla länder.
Nej, nej men vi har ju fler intryck idag. Jag kommer inte ihåg hur det var, men det var på x antal dagar så vi fler intryck idag än vad man hade för x antal 100 år sedan.
Mm.
Och jag tror inte det var, det kan vara någon månad max, om jag har rätt, om jag kommer ihåg rätt. Så det betyder att vår förmåga att ta in tankar, känslor och vårt nervsystem att processa det ihop med förväntningar och att vi, ja, hela den här karusellen, den tar knäcken på vårt nervsystem och våra inre liksom system.
Ja.
Och så toppar folk det här med kaffe, olika typer av drycker. Jag tycker ju att jag är ingen doktor, vill jag säga, jag är ingen psykolog, men jag jobbar med det här 8 timmar till, jag vill säga 7 dagar i veckan. Men lite, så jag jobbar med det här varje dag på olika sätt. Och jag kan ju se att lyckopiller hjälper ibland. Men jag kan också se att det kanske dämpar lite för mycket. Så att att jag tror att mediciner och knivar och det är bra vid akuta grejer och där vi behöver göra kemiska förändringar inombords kortsiktigt. Men på lång sikt så kan vi ju inte trubba av våra sinnen med medicin, godis, droger eller vad det nu är.
Mm.
Och heller inte fly in i liksom virtuella världar och tro att det ska skapa någon form av, så att säga, närvaro och lugn. Så att, jag vet inte om det gick att hänga med där. Men
jo, verkligen.
Så att det där systemet som är byggt, det ser jag som min uppgift. När jag får en kund som vill jobba med mig, då tänker jag så här, jag vill hjälpa dig att bli fri ifrån allt det här. Så att du kan välja. Så att det är en hög ambitionsnivå. Men det är något, så att säga, det är min tanke. Och det är samma för den som lyssnar här. Min intention att jag är glad att jag får här, för då kan jag dela med mig av min upplevelse av livet. Och det är att ju friare du blir från allt det här, ju enklare blir livet. Men man kan välja. Jag väljer ibland en Netflix-serie. Men Netflix styr inte mig. Men jag har lite problem där med min mobil. Då måste jag erkänna att den styr mig lite för mycket. Så det jobbar jag på.
Mm. Ja, det är ju över 1 miljon människor som äter lyckopiller och jag har haft ganska mycket så här, psykologer och psykiatriker och så som har varit här och pratat kring det, och det är så det är sjukt tycker jag att det delas ut till någon som är lite utbränd eller någon som är, alltså det är okej vid större diagnoser där det är en återkommande, eller liksom, där kan inte jag gå in och säga, men när det är för sådana här mindre saker som faktiskt kommer läka så är det väldigt hemskt.
Jag fick en tanke nu, och det var att politiker, de fattar ju beslut om de gemensamma medlen vi har för att ta hand om oss medborgare.
Mm.
De fattar ju på något sätt här, de målar med stora penslar.
Ja,
och det betyder att de kanske alltså vi har inte byggt ett samhälle för att se till att människan, den lilla, alltså vi som individer, precis, lilla människan, men vi som individer, man kanske inte tänker på oss, utan man tänker så här, ja, nu ska vi vaccinera alla för att vi ska kunna ha fabrikerna öppna, och nu ska vi kunna gå till ICA allihopa och Coop och Willys för att vara snäll med alla varumärken.
Mm.
Men så att vi tänker stort där. Så här, nu måste alla vaccinera sig. Nu, så här, nu är folk olyckliga. Ja, men då måste vi snabbt få dem ut i samhället. Då ger vi dem ett piller.
Mm.
Vi kanske inte möter oss själva på den nivån vi är.
Nej.
Och utbildningar, jag har läst mycket psykologiböcker. Den är väldigt så här, ja, du och jag har dyslexi. Så här, för det är ett färdigförpackat ord när man har problem att dekoda språket. Liksom. Mm. Ja, du har det här. Alltså, vi gör det så enkelt. Istället för, jag tror att ska vi lägga lite mer tid och investera i oss som individer, så skulle det förmodligen bli väldigt annorlunda.
Väldigt annorlunda. Och jag tror att det kan skada för vissa som nu ska inte alla, eller det finns ju många som behöver det, men de som inte behöver det, som är avtrubbade, skadar deras relationer. Alltså inte bara relationer till sig själv, utan relationer till andra. När man går avtrubbad och inte kan möta andra människor. Och hur blir det när man möter ens barn? Man har ett filter. Ja. Och det där filtret är ju bra om man har ångest man inte kan leva med. Liksom. Men, ja.
Ja, precis. Och där tänker jag att börja jobba inåt då, så kan man ju då lära känna sig och sina känslor och tankar. Och på så sätt kanske då kunna välja att jag är färdig med den här medicineringen.
Ja, jag håller med. Vad tror du att vi ärver måenden?
Mm. Det beror på vad vi menar med ärver. Jag tror att vi väljer medvetet eller omedvetet. Så att om man har en stressad mamma så, eller pappa eller båda, så är du ju van vid att få den energin in i kroppen. Det är så du liksom programmeras. Mm. Så därav så på något sätt kräver du blir lite beroende av den energin. Så på så sätt så kommer miljön då skapa någon form av ärftlig liksom beteende. Och det tror jag går tillbaka generationer. Att jag ser ju min mormors sätt. Hennes livs händelser har ju påverkat mitt livs händelser. Men jag jobbar ju på att bryta dem.
Mm. Precis. Och det är så tydligt. Det tycker jag man kan se. Alltså, ja. Om man kollar på sina förfäder.
Ja. Ja. Så man kan ju få mycket information om sig själv. Mm. Genom att titta på mamma och pappa och mormor och farmor och farfar och sådär.
Mm. Vad drömmer du om?
Jag vet inte om jag har massa mål. Jag vet, det kanske är drömmar. Och när jag tänker så här, okej, varför får jag inget svar på en dröm nu då? Därför att jag tror att jag kanske drömmer om att leva i nuet. Alltså att jag är så fokuserad på att vara här och nu. Så att jag har inte så mycket liksom framtida drömmar.
Nej.
Och det känns rätt skönt.
Jag förstår.
Däremot så har jag massa liksom mål för olika saker som jag går upp och försöker nå. Jag har ett mål, sätta upp gardiner i vardagsrummet till exempel. Det ska bli asskönt när det är gjort.
Ja.
Men jag kan inte säga att jag har några tydliga drömmar.
Men det kan nog vara meditationen som för en. För att jag var mest road över att se om du hade några drömmar, kanske med din business eller liksom hur du skulle se.
Ja, men det har jag ju. Ja, och det var det jag kanske förvirrade mig själv lite. Så att jag har nog definierat det mer som mål idag. Vad jag tänker är att mål är okej med att inte nå. Men om jag har drömmar och lite, så här, lite större grejer och jag inte når dem när jag har tänkt, då är risken att jag blir besviken. Så att jag har försökt designa livet lite som att jag ska minska risk för besvikelse. Det här kanske bara är ett lek med ord, men för mig har det funkat bra. Däremot när jag var yngre, då hade jag ju så här, om man säger drömmar då, det var ju att jag vill ha företag, jag vill vara ekonomiskt oberoende. Jag hade mycket materiella liksom drömmar och idéer om livet.
Och det har du ju en ganska intressant tanke som jag hört dig säga. Och tror du sa det i podden. Men det här med pengar. Du har ju en lite annorlunda tanke. Folk ser ju pengar som bristvara. Ja. Berätta hur du tänker.
Nej, men jag tänker egentligen att allting. Så det finns ju ingen begränsning. Alltså, jag tycker covid har varit hemskt på det sättet att människor har lidit.
Mm.
Men det har också visat Att det inte, framförallt pengar, det finns ingen brist på pengar.
Nej.
Helt plötsligt så är det så här, du bara sprutar ut pengar till sjukvård och till mediciner och till allt möjligt. Därför att pengar är ju något som vi förhåller oss till hur vi tänker.
Ja.
Så om jag tänker att pengar är en bristvara och att jag inte har pengar, då kommer jag ju känna brist på pengar. Och om jag känner och tänker saker så handlar jag ofta i den riktningen. Så att då skapar jag situationer som ger mig upplevelsen av brist på pengar. Pengar glider ur händerna eller du köper saker du kanske inte har råd med, eller du unnar dig något som kanske gör att pengarna tar slut, och då kommer du uppleva att pengarna tar slut. Men om vi tittar lite större där ute så är det enorma mängder pengar som byter händer varje dag. Och hur skulle de kunna landa i ditt knä? Och kryptovalutor, så här bitcoin och den typen av valutor, det är ju så här hundratals miljarder, var kom de ifrån då?
Mm.
Det är någon som har tänkt. De har tänkt så här, vi skapar en kryptovaluta. Och så plötsligt så har varit mängden pengar på jorden, men fler. Och så sitter några ekonomer och säger så här, det där är en bubbla, det där finns inte. Men just nu finns de. Så att, och jag brukar ställa frågan så här, hur många äpplen finns det ett äpple? Ett, säger ni, vissa. Och så äter jag upp det då. Då finns det inga äpplen. Men om jag tar ut kärnorna och planterar dem då? Ja, då finns det 5 frön och ett uppätet äpple. Men om 10 år, om då finns ett äppelträd, då börjar det i frukt. Så i ett äpple finns det oändligt med äpplen. I en krona finns det oändligt med kronor. Beroende på vad du gör med den. Men om du förbrukar sakerna, om du, då försvinner de. Men så att ditt förhållningssätt till vad som finns, det kommer också avgöra vad du har.
Mm.
Gick det att förstå?
Det gick att förstå. Ja, men det är spännande.
Ja. Jag kan rekommendera en bok som heter Rich Dad, Poor Dad. Det handlar om en kille som har en biologisk pappa och en styrpappa. Den ena har mer pengar, den andra har mindre pengar. Så han fick uppleva liksom, hur var det att bli programmerad av en som upplever att han har brist på pengar, och hur var det att bli programmerad av någon som har överflöd pengar.
Mm.
Och om man lyssnar på den eller läser den boken så får man en bra bild. Då kan man få lite hjälp på vem av de här är jag.
Precis, och där är ju också vi ärver socialt liksom också ens föräldrars syn.
Ja.
Och det är ju viktigt att jobba med att bryta. För den, om synen inte har varit bra, för då kan man ju få springa runt och stressa.
Men jag kommer ihåg, jag var 13 år just på det. Min pappa sa någonting som jag tolkade som en brist. Och då så tänkte jag bara så här, nej, det där är inget för mig. Jag tänker inte ha brist. Jag vill inte leva så där. Och så var det liksom var min tanke la sig då ovanför hans. Och ibland har jag lagt min tanke under hans. Så ibland har hans tankar varit styrt hur jag tänkt. Och just när det gäller pengar så valde jag att jag gör som jag vill.
Det är bra.
Ja.
Ja, men så inspirerande. Från meditation till pengar kom vi till nu. Har du några tips på böcker som har påverkat dig?
Ja, men dels den där.
Ja.
Ristad på pengar. Sen tycker jag att Four Agreements.
Gillar jag också.
Ja, som är en riktigt bra bok. Sen läste jag. Sen en av de första böckerna jag läste var Lycka med Dalai Lama. Tyckte jag också var väldigt bra. Men som jag har alltid valt böcker. Förr gick man in på en bokhandel och då så gick jag bara fram till självhjälpshyllan eller psykologihyllan, så tittade jag på fördraget och så kände jag så här, vilken verkar intressant, och så tog jag den. Nu gör jag samma sak fast på ljudböcker, så att jag försöker ha en eller två ljudböcker på gång för inspiration. Och det är ganska, det är så här, man läser titeln och tänker, men det där var intressant, det tilltalade mig. Och det brukar visa sig att i den boken finns det något som jag gillar. Så att på ett sätt
navigera
själv. Alltså, lyssna kanske inte på mig. Utan så här, lyssna på dig. Vad är det ditt inre liksom kommer säga till dig att du kan ha nytta av?
Verkligen. Ja, men tack snälla för din tid. Och det här ska bli jätteroligt att släppa. Och jag är ett stor fan av meditation själv, så Ja.
Tack för att jag fick
vara
här.
Bra att du sprider det.
Mm. Tack ska du ha.
Tack. Eller förresten, vad har du för Instagram?
Råklaret i Jimmy. Eva.
Ja, det är det.
Ja, det är det. Jag måste säga, är det allt eller? Nej, men råklaret i Jimmy.
Ja, det är bra. Ja. Okej, tack så mycket.
Tack, tack.
Ha det bra. Tack för att du lyssnar. Gå in på din podcaster-app och lämna en recension eller gärna 5 stjärnor om du gillade det här avsnittet eller podden i sig. För jag vill ju att den här podden ska bli större och nu till fler, för att jag vet hur den hjälper många av er. Jag får nästan, jag i alla fall varje vecka, mejl från er om hur ni på ett eller annat sätt blivit hjälpta av podden och mina fantastiska gäster. Men framförallt, ha en härlig vecka. Ha det bra!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.